Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 227 för vecka 38 år 2017. David här som vanligt och även Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej och Henrik.
Hallå.
Hallå. Har ni haft en bra vecka?
Ja, jag har varit fortsatt förkyld så det är kul.
Ja.
Inte alls tröttsamt när man börjar komma upp mot så två veckor. Det är fortfarande lika kul som det var från början. Men jag har bestämt mig för att bara låtsas att jag inte är det och bara fortsätta leva mitt liv som jag brukar ungefär.
Ja, men det är väl bra.
Så man inte, ja. Sådär. Mm. Ja, men det är feber varenda kväll. Men,
ja.
Det är sådär. Jag var på stand-up i fredags.
Mm.
Eller i lördags. Och det var Comedy Central som hade... jag vet inte, de gör något program liksom, så att de filmade själva föreställningen och ska klippa upp det då. Okay. Så var det en gubbe som satt i publiken som jag tror att han väldigt gärna ville stå på scenen istället för att sitta i publiken. Jaha. Han satt liksom och skrek hela tiden. De hann knappt säga såhär, hej, välkomna, mår ni bra? Åh, jag mår skitbra! Och bara började prata såhär. Vad är det med folk?
Ja.
Det slutade med att komikerna var ju tvungna att liksom stå och typ prata med honom och förlöjliga honom. Men det blev ganska kul det också.
Ja, det kan det vara i och för sig. Men,
jag tycker bara det är så intressant med folk som är så här att de vill ha all uppmärksamhet.
Ja. Jag var med om någonting som, det fick jag en liten flashback till nu.
David var också och såg en stand-up i helgen.
Ja, precis.
Han bara, jag satt och skrek lite
jag
där.
Jag fick vara med ibland där.
Ja. Och så börjar komikerna reta mig.
Jag var med om något liknande som istället var jättekonstigt. Jag var på premiären av nya Kingsman i fredags. Och då var det en person som satt bland de raderna längst fram som började tokskratta åt helt konstiga grejer. Det kunde vara att någon öppnade en dörr och han bara så här helt jättekonstigt skratt. Så här, helt det var, så alla där inne började ju tokfnissa när han drog igång liksom. Det var som att, jag sa det till de andra sidan, att det var som att han satt med sin mobil och kollade på typ någon komedi på Netflix eller något. Så han började liksom skratta på helt, alltså det var jättekonstigt.
Kanske inte bara samma väldigt sak, annorlunda men, humor.
Ja, kanske det.
Så en dörr som öppnas, det är hans.
För han skrattar ju inte åt det som de var, det är så det brukar kanske vara när man med någonting, att man reagerar på att det är konstigt, för han skrattar ju inte åt andra grejer som vi tyckte var roliga. Så att det var liksom, alltså, grejer som var upplagda för att det skulle vara ett skämt så att säga, att det skulle vara.
Nej, men det är för uppenbart, det är för enkelt. Exakt. Han vill åt den här lite mer dolda humorn.
Det är lite mer subtila, lite mer meta grejerna.
Precis. Ja, men blir inte det störigt då? För det där, jag kan tycka att det är störigt när folk skrattar liksom på fel det... ställen eller vad man ska säga.
Jo, men det blir
låter
det
som ett extremt exempel.
Ja, det blir ju efter ett tag. Första gången så var det lite roligt, men när det hände tionde gången så är det inte lika roligt. Så att, ja. Nej, men man, det är ute i bio liksom. Man köper det på något.
Han borde ju gå på stand-up. Fattar vad störigt.
Ja,
komikern står och ska precis börja säga någonting.
Ja.
Det är långt kvar till punchlinen. Då
han blir nedskrattad av den här mannen. Sen var jag med om en ganska skum grej igår. Eller ganska ovanligt i alla fall. Det är så att min fru har en kompis som bor på Kreta. Och de har liksom aldrig träffats, utan de har varit kompisar via en Facebookgrupp, så de bara så här, snackar med dem via den här gruppen då.
Men det är ju i sig inte så konstigt.
Nej, men det som är lite märkligt är att hon så här hade lite så här då, att de skulle ha dop då nu i maj. Och då tyckte hon då att det är nästan bara hennes mans kompisar, han är från Kreta då, Och det är nästan bara den släkten som ska komma. Så att i den här gruppen då, de är inte många i den här gruppen, de är över 40 stycken och sånt där. Så sa hon då att ja, men alla som vill får komma ner. För de driver hotell och grejer. Så sa det att vi fixar boende och allting liksom. Ni behöver bara betala flygbiljetter. Så vi bestämde oss i princip på kvällen där att ja, kan vi väl göra. Så att vi tänkte dra till Kreta i maj.
Ja, vad kul.
Och det som är lite kul då är också då, vi sa det att det är lite av en upplevelse också att vara på sådana här familjetillställningar, eftersom det är alltså det är ett vanligt dop, men det är 500 gäster.
Oh my god. Så nej, då märks det ju inte om man bjuder in 40 extra.
Nej, men typ alltså det, så att ja,
oh, vad coolt. Det,
så vi har inte spikat alla detaljer och så än, men det lutar åt att det blir så. Så det är lite alltså rolig grej. Vi tar att ja, men det här, det är en, hur ofta får man en sån här chans att vara med på ett kretanskt dop, kalas.
Ja, jag menar, de bor ju inte i Sibirien. Det är ju nej, helt okej att åka till Kreta också.
Man kan offra sig på det här, känner jag. Det är bara, det är helt okej.
Eller hur? Ja. Så det att det var i Kreta, det spelade inte in alls, nej.
Nej, precis.
Nej. Ja. Utan det är mest att man vill ju träffas.
Man får offra sig, som sagt.
Ja, träffa folk man aldrig har träffat.
Ja, det är i och för sig jättekul. Det har jag gjort vid några tillfällen. Allt lika spännande.
Ja, träffat det, folk man inte har träffat. Ja.
Mm, nej, men folk som har känt på internet jättelänge och så där, som man chattar mycket och man tycker att man känner varandra, och sen så träffas man i verkligheten och så är det.
Ja, typ som första gången vi träffades kanske.
Ja, jo.
Då hade vi ändå poddat ett tag.
Ja, det var ju över avsnitt 100, va? Det kanske inte var så sent. Nej, det var det nog inte. Det var i Göteborg.
Ja, det var det.
Och det var väl 4 år sedan, va, tror jag. Så att ja, vi hade inte, ja, jag tror det. Ja, ja, det var tassen.
Ja, förlåt.
Nej.
Tänkte du?
Nej, jag tänkte bara fortsätta på det. Så jag liksom, ja, jo, det var ju intressant. Men fortsätt ni.
Ja.
Ja, men då skulle jag vilja säga en annan sak. Jag fick ett mess från Veronica, en kompis till oss och en lyssnare. Till mig och David, jag vet inte om du känner henne, Henrik. Det vill du inte svara på, okej.
Okay. Nej, men det kan väl finnas flera Veronica, det vet inte jag.
Nej, det är sant.
Ja, jag känner några Veronica, men...
Ja, bäst att inte gräva i den. Ja, väldigt känsligt. Skitsamma. Hon mässade, hon hade lyssnat på förra avsnittet eller någonting, där jag pratade lite om skeptiker som... Hur vidare de är skeptiska mot det de själva tror på, eller vad fan man ska säga. Att när det gäller deras egna bias så är de lite blinda och sådär. Ja. Och hon skickade en länk till mig på någon studie som jag inte vet om ni har sett. Det är möjligt att vi har pratat om den här någon gång. Den är,
ja, jag känner den är liksom, lite igen det, men ja.
Den är 4 år gammal, men det handlar om att folk blir sämre på matte när deras egna politiska åsikter är inblandade. Och det, ja, men det är rätt intressant ändå. Att de tog ju då en grupp med människor och så lät de dem lösa ett matematiskt problem. Men i vissa fall så skrev de bara att den så här, ja, först, ja, de fick väl först svara på någon slags formulär om så här, vad tycker du om vapen? Ska alla ha vapen jämt eller ska ingen ha vapen någonsin? Typ. Och sen så gjorde de 2 varianter på det här matteproblemet. Att i det ena så handlade det bara om hudvårdsprodukter eller någonting helt random så. Och i det andra fallet så handlade det någonting om vapenlagar och sådär. Nej. Och folk blev ju då väldigt mycket sämre på att räkna ut det när deras egna åsikter vägde in i frågan. Det är väldigt intressant, för det var ju exakt samma matteproblem, och det var ju ingenting så här. Det var ju bara ett matteproblem. Det var ju inte att de ska tycka till om någonting, och ändå så blev det så.
Ja, just att man viktade då, antar jag, mot den här mer neutrala frågeställningen här då, där man ska läsa igenom och sen göra en, alltså en bedömning på någonting där man inte är emotionellt engagerad.
Precis.
Och sen gör man en helt annan matematisk bedömning då när man...
Exakt.
Ja, precis. Ja, det var ju väldigt intressant.
Och det är väldigt coolt.
Ja, definitivt.
Kan länka till den här
det
artikeln.
Gör vi. Absolut. Den var ju lite längre och lite olika grafer och sånt där, men jätteintressant faktiskt. Så att absolut, det länkar vi till. Ja, nog om detta då. Vi ska väl in i nyhetsronden.
Yes, trevligt.
Nyhetsronden.
Ja, ja, eller ja, nej. Vi börjar med nämligen inom Svenska kyrkan. En tidigare anställd inom Svenska kyrkan har nu dömts till 18 månaders fängelse för sexuella övergrepp mot barn. Mannen var chef inom kyrkan när övergreppen begicks och han har även spridit bilder och filmer på övergrepp till andra pedofiler.
Fint. Trevliga personer.
Verkligen.
Mm. En man som undligt nog inte är från Florida försökte grilla en skallerorm. Men det sket sig. De blev biten i ansiktet. Hans tanke var att han skulle visa barnen på ett barnkalas hur man fångar och tillreder en orm när en sådan oinbjuden dök upp på kalaset. Vad han istället lyckades bära barnen, eller lära barnen, det vet vi inte. Men själv lärde han sig att inte leka med ormar. Eller som han själv säger, ain't gonna play with rattlesnakes no more. Som man säger i intervju.
En bra... Det är bra, att, bra att någonting gott kom ur den historien i alla fall.
Han låg nedkörd på sjukhus i 5 dagar eller någonting.
Ja, okej. Okay.
Det var ganska allvarligt.
Ja, det låter som det. Oavsett. Efter orkanen Irma så var miljontals hem i Florida utan el. Men lyckligtvis så skiner solen väldigt mycket i Florida så många kunde driva sina hem med hjälp av solpaneler. Eller ja, de hade ju kunnat det om det inte företaget i Florida då, som heter Florida Power and Light sysslat med omfattande lobbyverksamhet som gjort det i princip olagligt att försörja sitt eget hem med solkraft.
What? Oj, coolt.
Ja, what, skulle man kunna säga.
Ja, men vad är liksom motiveringen bakom det? Att göra det olagligt? Och, alltså, vad...
Det finns jättekrångliga bestämmelser för hur det måste anslutas till det allmänna nätet.
Mm. Och, det hade du snackat om förut, va?
Jag vet inte.
Men, nej, men ja. Vi pratade lite om hur det faktiskt är med skatt. Man får nästan... Ja, jag kommer inte ihåg nu, men om man...
Det lönar sig inte att göra det.
Det lönar sig inte, för man får betala skatt på den el man själv producerar och själv använder.
Mm. Så typ. Det,
ja. Eller det lönar sig väl, det blir billigare, men det är liksom helt barockt ändå.
Ja. Men fungerande fri kapitalism kan man väl kalla det.
Ja, land of the free och allt det där. Elisabeth Sandlund, hon är en aktiv skribent i den kristna tidningen Dagen. Vi har tagit upp henne ganska många gånger här. Hon skriver att kristna och muslimer inte tror på samma gud och att man visst kan fika ihop med muslimer men man kan inte be ihop med dem efter att några kristna då har gjort det. Det kan man inte göra. Jag skulle önska att de istället skulle ha en pray-off, alltså liksom be emot varandra och se vem som vinner. Det hade ju varit betydligt mer intressant och kanske en gång för alla fastslå vem som tror på rätt fantasifoster.
Ja,
det är tydligen jobbigt det där och dumt att bygga broar mellan människor. Det ska man inte syssla med i onödan.
Ja, men alltså man kan göra det om man fikar, men man kan inte göra det om man tänker en viss tanke samtidigt. För det är väl det som är att be, eller?
Ja, men,
att bara tänka en viss tanke.
Ja,
det är underligt.
Ja, den amerikanska fotbollsspelaren Tom Brady som demonstrerade i veckan varför man inte ska lyssna på tokar som vill ge en råd när han konstaterade att man behöver inte solkräm som skydd mot solen. Det räcker att dricka med att dricka en massa vatten. Okej, okay. Okay då, Dr. Brady, då vet vi då.
Toppen.
Ja, och sist men inte minst då, när den 4-årige pojken Zaid Sands skulle börja på förskolan i Oklahoma i USA så kom han hem till mamma och visade att hans vänsterhand var dålig. Och till saken hör då att Zaid är vänsterhänt. Då hade en lärare berättat för unge Zaid att vänsterhänthet tillhör Satan och är ondskefullt. Och man kan ju undra då lite, vad är egentligen skillnaden här mellan att ha en sån här vanföreställning och tro exempelvis att ett offer av en get ska ge bättre skörd? Förmodligen inte så stor skillnad.
Väl ingen skillnad egentligen.
Nej.
Ja, nog om den biten, de korta nyheterna. Nu ska vi in i de lite längre nyheterna i våran diskussionsrond. Frida, du har lite sexmaterial.
Japp. Det är inte alls lika sexigt som det låter dock, för att det kommer från Svenska Evangeliska Alliansen.
Ja,
då förstår man
det.
Ju redan där att det här kommer ju inte handla om, om sexy time. Det här kommer mer handla om hur man undviker sexy time.
Precis.
Nej, men de har SCA då, som de heter. De har gett ut någon broschyr eller något som de ska lämna ut i kyrkans ungdomsverksamhet. Generalsekreteraren är Olof Edsinger. Honom har vi tagit upp några gånger i det här programmet också. Han brukar skriva en del ganska vrickade grejer. Jag tycker att han är rätt extrem, ärligt talat. Han är ju emot abort och allt möjligt. I alla fall, han säger att det är inte lätt att vara ung kristen i dagens Sverige. I alla fall inte om man vill ha Jesus och hans ord som ledstjärna för sitt liv. Till de mest utmanande områdena hör det som har med synen på sex, äktenskap och sexuell identitet att göra. Ja, och den heter då När två blir ett. Det är väl en vacker namn på en broschyr. Ja, det riktar sig till 14- och 15-åringar. Och det tar också upp ämnet homosexualitet och hbtq-frågor.
Såklart det gör.
Ja, och hur tror vi då att de tar upp det? Så här säger de själva. Här gäller det att på ett balanserat sätt förklara att Gud har uttryckt sin rättvisa och sin tanke om hur vi människor mår bäst av att leva. Och att det inte betyder att vi inte älskar eller respekterar människor på grund av deras läggning eller identitet. Mm. Ja. Så det där var ju inte så här. Man kan vara gay och det är okej. Det var det ju inte, utan det var ju så här. Vi ska inte hata människor som är gay, men vi vet ju vad Gud vill att vi gör, och det är precis, inte det.
Vi hatar dig inte, men alltings skapare och domare hatar dig.
Men då kan man ju se varför man inte kan med säga att man hatar det då. Nej, men allting vi tror på säger att det är fel, men det är okej ändå. Kan man ju inte säga.
Nej.
Men de lyfter faktiskt också fram forskning i det här, och det får vi ju vara tacksamma för ändå. Man lyfter fram forskning som visar hur hjärnan förändras av att som ung ha sex med många olika partners. Vilket i sin tur gör det svårt att knyta an helt och hållet till en annan människa senare i livet. Står det här.
Det låter påhittat.
Jag vet inte vad det här är för forskning riktigt, men jag gissar att det är någon.
Det låter påhittat. Var finns länken till den här studien? Ja. Jag vill läsa den.
Eller hur?
Jag ser inte någon referens till den.
Nej, men dels det. Men vad man gör när man kommer med ett sånt här påstående är ju att man säger att det här är normen som alla ska uppfylla. Och den är svårare att uppfylla om man inte gör som vi säger. Och även om det skulle finnas forskning som visar att ja, anknytningen blir svårare om man har, alltså att man skulle kunna få ut en graf där man har testat på 10 000 pers och visa att med så här och så här och så här många partners så blir anknytning svårare. Men det säger ju inte att det är, att man ska tvinga på folk någon speciell typ av livsstil eller vad som helst. De här människorna kan mycket väl leva det liv de vill leva.
Ja.
Det är ju inte de här personerna som sprider sånt här material som är normen. Men det är ofta så det framställs.
Nej, precis. Och sen kan man väl också se att det kanske är tvärtom, att man har många partners för att man inte har anknytningar med det. Nu ska vi lägga logik och sånt åt sidan. Och så
precis.
Ja, men de säger också så här, sexualitet är någonting skört som vi måste vårda på rätt sätt. Det känns så jävla tröttsamt och förlegat allt det här. Och jag har så svårt att tänka mig att någon 14- eller 15-åring skulle se, ja, det här är relevant, det här är bra tips för mig. De här liksom tusentals år gamla tipsen och råden, absolut, de är jättelämpliga för mig i tider av Snapchat och Kick och Tinder. Verkligen.
Men det här är väl i princip alltså sån här avhållsamhetslära, man säger.
Ja, jag tror det. Det låter ju som det. De säger så här, vi lyfter fram Guds mästerplan. Att man och kvinna ska leva i överlåtelse till varandra, livet ut. Och de säger att sexualiteten är skadad och man måste få tillbaka det vackra och fantastiska. Alltså allt det här låter ju som det. Att man ska vänta tills man är gift. Och då, man ska vara gift en man och en kvinna, och så ska man vara gift livet ut och ska man bara ligga med varandra.
Ja, men alltså, och det är det där också som är grejen, att måste få tillbaka. Vem måste få tillbaka det vackra och fantastiska i det? Måste du det som skriver det här? Sitter du här och är pissur över att nej, det är inte bra längre? Ja, men fixa det för dig själv i så fall då. Men stå inte och döm över andra och säga att eran sexualitet är inte vacker och fantastisk. Det måste den bli igen.
Ja.
Vem fan är de att döma det?
Ja, det är väldigt intressant. Och jag tycker det känns extra beklagligt att de ger sig på homosexuella också.
Och barn. Alltså det är barn de riktar sig till. Och säger att eran sexualitet är smutsig och fel. Och om ni ligger med mer än tre personer på två år, ja, då är ni smutsiga och fel. Det visar våran påhittade forskning här. När Kristna institutet i Phoenix kommer fram till. Ja, ni kan dra åt helvete allihopa i så fall.
Ja, men det känns ju som sån här, en variant av den här amerikanska klassiska skrämselpropagandan.
Ja. Ja. Att,
har du sex innan du är gift, då går allt åt helvete. Har du sex med någon av samma kön, då går allt åt helvete.
Ja, då är man dömd. Alltså,
precis.
För, inte bara under livstiden, utan för en evighet.
Ja.
Och det...
det måste vara rätt läskigt om man tror på himmel och helvete, vilket jag antar att de försöker ändå rikta det här till de som ska konfirmeras och, ja, i ungdomsverksamheten i kyrkan.
Mm.
Så att de försöker ju lura i ungdomar som kanske tror på himmel och helvete. Mm. Allt det här. Det är ju jätteläskigt. Ja, fan, absolut. Stackars dem.
Ja. Ja, det är otroligt. Ja,
om någon har, det är ju kanske väldigt otroligt, men om någon har sett det här materialet, så om någon av våra lyssnare har sett det, så vore det väldigt kul att få se det.
Mm.
Den här lärarhandledningen som står om vore intressant att se.
Mm. Mm,
precis. Jag skulle kunna flika in en grej. Jag kom på en grej som jag faktiskt, jag vet inte, jag kunde glömma berätta det här, men jag stötte på mormoner igen i veckan.
Det händer så ofta, okay. Så att det är därför du glömmer av det.
Grejen är den att här i Sundsvall så finns en mormonkyrka. Så att det springer en hel del mormoner här, och de pratar ju, man hör ju att de är amerikaner, men de pratar ju svenska då. Så att jag tror att de har bott här. De har nog ganska mycket utbyte med mormonkyrkan här, tror jag. Så att jag tror det är därför de är här och pratar.
Mm.
Men jag var i alla fall på väg till massage, och så träffade jag på dem på stan. Och då, jag såg ju på en gång att det var inte mycket folk där jag gick, och jag hade lite bråttom, så jag såg ju på en gång att nu är deras radar på. De letar efter någon att störa. Och så hittade de ju mig då. Och vi hade en diskussion som egentligen, det slutade ju med att trots att det var jag som hade lite bråttom, så tackade de för sig liksom.
Nej, men David, vad sa du nu då?
Nej, alltså grejen var den att jag... De frågade mig då lite det här, att vet du vad mormonism är och vad vi står för? Och så här, ja, det vet jag absolut.
Nej.
Men, men det var inte så mycket det handlade om. Utan jag sa det då att okej, ni har en... kontentan av det hela var så här att okej, ni har en nisch, en religion. En variant av kristendomen. Det finns över 40 000 varianter av kristendomen. Det finns över 20 världsreligioner med över en halv miljon bekännare, om man säger, som tillhör den religionen. Och det finns hundratusentals varianter då, eller denomineringar, av de här andra religionerna också. Hur vet man? Men jag säger att ni vet ju att eran religion är sann.
Mm.
Ja, det vet vi. Vi vet att, för att det, för han sa då, vi kom in på det för att han sa att de sprider sanningen.
Mm.
Och det är folk före dem som har spridit sanningen då. Och han sa liksom sanningen med en fas. Det var liksom sanningen. Det var sanningen de sprider.
Sanningen med stort S.
Exakt. Och då kom jag in på det här då, att men så jag, alla religion, alla personer tror ju det här. Alla de här miljardtals människorna tror ju det här. Så vad ni säger då, när ni säger att ni vet sanningen, alla andra säger också att de vet sanningen. Det är ju egentligen då att, för att mormonismen är ju väldigt liten. Så jämförelsevis då. Så vad ni säger är att eftersom alla andra har fel, så är människan helt värdelös på att avgöra om en religion är sann eller inte.
Ja.
De bara, men ja, men vi har ju den här boken. Ja, så ja. Men alla har ju en bok. Alla har en bok.
Men våran bok är ju sann.
Men så att ni har en bok. De har en bok. Så att ja, men då måste man läsa boken och konversera med Gud medan man läser boken. Ja, men så jag, alla har en gud de konverserar med. Kanske inte så nedlåtande som jag lät där.
Ja, ju.
Men jag sa att alla har en gud som de pratar med. Alla har en gud de får svar av. Så att samma sak gäller där. Ni är säkra på att ni får svar av eran gud. Det är alla andra med. Så människan är alltså tvunget, värdelös på att avgöra att de faktiskt har fått svar från en riktig gud. Och jag sa det att även om man är en del av samma religion, så råkar det ju faktiskt vara så att den här guden bekräftar ju bara redan det man redan vet, eller det man redan tycker, eller det man redan tror. Så jag tog det som ett exempel, att om en person ogillar homosexuella och frågar Gud, ska jag liksom behandla homosexuella väl? Nej, det ska du inte göra. Homosexuella är syndare. De förtjänar inte att bli behandlade väl. Nästa person, som är en del av exakt samma religion och har exakt samma gud, frågar Gud, som än tycker om homosexuella, och frågar Gud, ska jag behandla homosexuella väl? Ja, men självklart, jag älskar alla, säger den guden till den personen. Så antingen så har ni allihopa inte samma gud. Alltså, antingen så finns det en gud per person i så fall. Alternativt så har ni en gud som ljuger och säger vad folk vill höra, som inte har något speciella riktlinjer egentligen, utan bara säger vad folk vill höra hela tiden. Eller så är det ni som pratar med er själva.
Fan, det är inte så kul alternativ att välja mellan.
Nej, och jag så sa jag det, men alltså, ni har ju allt det här, så hur kan ni avgöra då vad som är sant här i, när ingen uppenbarligen kan det, ni säger att alla andra misslyckas, alla andra hundratusentals varianter av alla tusentals religioner som finns, hur vet ni att ni har rätt? Ja, men så här, det är då man måste gå till profeterna. Ja, men så jag, alla har ju profeter.
Ja.
Vilken religion har inte profeter? Och vilken religion har en helig bok där man säger att nej, det här var jag och Lasse som skrev på lunchen? Alla religioner har heliga böcker där man hävdar att det var gudarna inom religionen som har skrivit böckerna genom människorna som skrev den. Det var alla religioner hävdar. Ni är inte annorlunda
på något sätt. En grundförutsättning på något sätt.
Ja. Och så sa jag det att så alla ni går runt och tror att alla andra har fel och ni är de enda som har rätt. Han bara, ja, men vad tror du då? Så han, ja, så jag tror att ni har fel allihopa. Han bara, ja, men tack då.
Ja, jag tycker nästan synd om dem.
Nej, det ska man inte göra.
Jo.
Så det var en liten sån här grej som hände i veckan i alla fall.
Ja, det var trevligt.
Mm. Släckte hoppet för några stackare.
Men det är ju lite så att jag vet ju det också. Det är kanske lite därför som man inte ska tycka synd om dem. För att de står och nickar, de lyssnar artigt, de tar inte åt sig av någonting av det man
Nej,
säger.
Nej, det är sant.
Det är inte så att det sjunker in att de går tillbaka till sin kyrka och säger att alltså, jag fick ju ganska bra argument här.
Men hade det inte varit kul om, alltså, om du gör det där tusen gånger, då kanske det är en gång hos någon som bara så här, som kanske egentligen tycker att det här är ju ganska löjligt, men nu är det ju så här man ska göra och det är säkert rätt.
Ja.
Tänk om en person ändå bara, men vänta nu. Kanske.
Ja, det, jag vet inte. Förhoppningsvis så kanske det leder till att någon av de här, för de är alltid två, de är alltid män.
Japp.
Och de...
Hur kommer det sig? Eller varför?
Jag vet inte. Det är
bara männen som åker väl?
Ja, jag tror att det är så.
Och jag tror de alltid åker parvis. Och
ja, precis. Och det är alltid, nu har jag inte pratat med någon så jättemånga gånger, men det har alltid varit då i alla fall att det är bara en som pratar.
Jaha.
Så att det skulle kunna vara så, nu har jag bara pratat med de här amerikanska grabbarna, men jag vet inte om det är så att en av dem kanske inte kan svenska lika bra. Så att det är liksom att han kanske är nyare här eller någonting. Men båda gångerna så är det bara en av dem som har pratat. Jag har inte hört rösten på den andra. Så att, ja. Det kan vara ett sammanträffande också. Jag har ingen aning. Men så har det varit i alla fall. Men det är lite det här, alltså, precis som jag sa då, att de står, och speciellt den här andra som inte pratar, de står och nickar och tittar och lyssnar och liksom så här, och sen så bara spankulerar de iväg liksom. Så att jag tror inte att det är, jag har klena förhoppningar, men ja, kanske som sagt någonting i alla fall. Ja,
yes.
Nog om detta då. Ska vi gå vidare, Henrik? Prata lite AI,
ja,
kanske?
Det kan vi göra. Vi kan fortsätta någorlunda på inslaget tema med homosexualitet, då det är forskare som har publicerat en studie där de har en artificiell intelligens som baserat på foton av människor kan avgöra om de är homosexuella eller inte.
What?
Hörde jag om i veckan.
Hur är det? Hur funkar det?
Ja, det gör det inte.
Nej.
Är väl det korta svaret på det. Forskningen, enligt vad jag läser här på The Verge, forskarna själva säger att vi har gjort det här för att väcka uppmärksamhet kring.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här ämnet, vi vill inte säga nödvändigtvis att det fungerar, men vi har gjort den här studien där datorer, artificiell intelligens, får titta på bilder. Nu är studien gjort så att de har fått se på två bilder och fått avgöra vem av dem som är mest troligt homosexuell. Så att det,
aha,
studien är liksom lite sådär krystad. Men att det görs på det här sättet väcker ju ganska otäcka rasbiologiska tankar och liksom vad händer. Och den här artikeln på The Verge går igenom ganska bra liksom oron som man kan känna kring det här. Alltså, det är en bra artikel kring den här forskningen. Att man tror överhuvudtaget att man ska kunna avgöra på någons utseende den personens sexuella läggning är ju en barock, absurd idé.
Ja.
Studien alltså är utförd på ett sätt så där den mänskliga inblandningen är tillräckligt stor för att vi inte ska kunna avgöra om det faktiskt är den artificiella intelligensen som har rätt. Eller hur avgör man om den har rätt eller inte baserat på de här bilderna? Och det erkänner de själva berättar i studien att när vi ökar antalet bilder så sjunker träffsäkerheten ganska drastiskt.
Okej.
Ja, det, David var på väg att säga någonting så jag väntade på att han skulle hoppa tillbaka.
Jaha, jag vet inte vad det var. Men,
jag avbröt dig som jag brukar göra så kommer du av det och så, hur som helst.
Ja, fortsätt. En sak som är med det här i alla fall är det att det som är så, visst man kan göra en sån här grej för att vara lite provocerande och vilja belysa saker och sådär, men problemet med att plantera den här idén är ju det att det skulle ju potentiellt sett kunna vara så att någon exempelvis regim får för sig att okej, det här går tydligen, nu ska vi bygga en programvara som gör det här och sen börjar den plocka ut folk mer eller mindre på måfå som sen anklagas för att vara homosexuella.
Och det är ju...
Och det har ju ingenting med AI att göra, utan det är ju bara, alltså det finns ju såklart programmerare som skulle kunna sätta ihop det och som skulle göra det också.
Vi har väl sett exempel på tidigare när man haft människor som försöker avgöra om någon i regimen försöker avgöra om en person är homosexuell för att straffa dem om de skulle råka vara det. Och hur man nu avgör det är relevant om det är AI eller om det är en människa eller så är det. Poängen borde väl på något sätt vara att det spelar väl för fan ingen jävla roll. Alltså, även om man hade kunnat se på en person om den är homosexuell eller inte.
Ja.
Det ska inte spela någon roll.
Nej, det kan ju kanske vara intressant för personen själv i så fall. Att om det är någon sån här superkristen som går runt och förtrycker sin egen sexualitet, att kanske... Att den får kolla på sitt eget ansikte. Jaha, jag är gay. Ja, okej. Okay. Det får acceptera det.
Behöver man inte kämpa emot längre.
Nej, precis.
Vetenskapen men, är där.
Jag vet inte. Ja. Nej.
Nej, men absolut. Det är ju jättetramsigt. Alltså, och potentiellt farligt också.
Men det är ju just det. Det som David är inne på. När man har en... Tänk ett land som England som har övervakningskameror i stort sett överallt.
Ja, precis.
Och där de faktiskt redan har ansiktsigenkänning för att identifiera personer som man letar efter. En specifik regeringsform tar över och drivs till att vara mer totalitär. Så att Church of England tar över styrningen av landet och man bestämmer sig för att homosexualitet är fel och applicerar någonting sånt här på den här typen av kameror för att plocka ut människor som man tycker avviker på något sätt.
Mm.
Så om de är, man får för sig att tycka att de är homosexuella eller inte, eller som man faktiskt visar på en bild längre ner här med ansikts, och det är ju ren rasbiologi som man sett innan. Fyra teckningar av människor, en som har hög IQ som ser ut på ett visst sätt, en som är akademisk forskare som ser ut på ett visst sätt, och en som är professionell pokerspelare som ser ut på ett annat sätt, och så en som är terrorist som ser ut på ett visst sätt. Och så tänker man på vad som händer i världen idag med terrorism och den rädslan det innebär. Man applicerar ett sånt här typ av system för att plocka ut terrorister ur en folkmassa. Och det är något som vi har varit ganska nära att se. Inte med den här typen av teknologi, men att man gör på flygplatser och annat, så plockar man ut människor som fyller vissa kriterier på utseende.
Absolut.
Ja, man profilerar det, absolut. Ja. Så är det. Ja.
Och göra det på den här skalan med ett sånt här system, det är någonting man skulle kunna se idag.
Ja, alltså, den typen av profilering skulle ju definitivt funka i ett AI-system. Ja.
Och man skulle kunna få genomfört något sånt, tror jag.
Mm.
Alltså med den rädslan som är idag, med de sakerna som har hänt i London det senaste, om någon skulle komma upp, vi tar de här galningarna, deras version av SD, Nigel Farage heter han väl. Och säga att vi har ett sätt vi kan se vilka som är terrorister.
Mm.
Terrorister ser ut på ett visst sätt. Och delvis vad det skulle göra är för personer som blir anklagade för att vara, men vad det gör för det allmänna stämningen, när folk får för sig idén om att vi kan se vilka som är terrorister. Han är borta. Han ser ut som en jävla terrorist. Han ger vi oss på.
Ja.
Då handlar det inte om teknologi längre. Då har teknologin eller potentialen hos teknologin tillåtit människor att göra de här vansinniga bedömningarna själva och låta sina fördomar legitimeras på något sätt.
Ja.
Ja, nej, men vi kan se vilka som är terrorister.
Mm.
Eller homosexuella, eller vad man nu liksom vill då. Det är jag tycker att det här är riktigt skrämmande.
Ja, så man kan ju peka ut precis vad som helst i ett sånt här scenario. Precis som de gör i den här, när man har så här, professionell pokerspelare. Ja, ska man kunna identifiera det på ansiktsdrag liksom. Det är jättekonstigt. Ja. Alltså det går ju att... Och så egentligen då mata in vad som helst och sen säga att man har fått ett resultat, men det kommer ju inte finnas någon som helst pålitlighet. Däremot så jag tror att det finns definitivt system redan idag som kan hålla koll på i princip samtliga i en ganska stor folkmassa.
Ja, alltså, men det har jag förstått på de här övervakningssystemen i London, att man kan mata in ett ansikte från någon som man söker efter och så kan de plocka ut den i den här folkmassan.
Precis, och det behövs väldigt, väldigt, väldigt lite exponering mot kameran för att den ska kunna göra det, tror jag. Så att så den typen av beräkningar kan ju ske redan idag.
Men får mig att tänka, om 1984 hade skrivits idag, hur annorlunda den hade varit.
Mm. Mm.
Men om man i den här artikeln, om man scrollar ner lite, så är det ju bilder där då på... heterosexuella faces och gay faces där.
En komposit, man har lagt samman de ansiktena som AI:n har plockat ut som straight och de som de har plockat ut som homosexuella, så har de gjort en komposit utav de här.
Mm. Alltså på tjejer, de två tjejansiktena, om man ska säga, är väldigt lika, så det är inte jättemycket som skiljer dem åt.
Nej.
Det ser ut som den straighta mannen har lite mer ansiktsbehåring.
Ja, precis.
Just.
Mm.
Ja, de såg men de är inte jätteolika de heller.
Nej, det är de inte. Nej, men det blir när man lägger väldigt många bilder ovanpå varandra, man får någon slags suddig bild av medelpersonen.
Mm.
Så ser de ganska lika ut.
Ja, precis.
Ja, jo, det är sant. Men det, ja.
Jag testade på tal om, du sa att det inte är så värst tillförlitligt. Det finns länkar till den typen, den, jag tror det var den faktiska mjukvaran man har använt här.
Okej.
Och ett test på den, så kan man leta efter kända personers likhet i konstverk. Som ett exempel. Man kan ladda upp sin egen bild och så kan den leta efter ens likhet i konstverk. Men det finns också exempel man kan klicka på. Donald Trump eller så. Och så letar den igenom konstverk då. Jag tycker inte att de träffarna jag fick ut det var...
Nej, AI behöver,
nej, det var inte så bra. Det liknar inte så mycket.
Det är det som är grejen med AI-system, att de behöver ju träning. De behöver väldigt mycket träning.
Och det var en sak som de säger i den här artikeln som är ett av problemen, för vilka är det som tränar AI-systemen?
Ja, precis.
Jo, det är människor. Och hur ska vi då... Alltså, om de människorna har en bias...
Ja, men absolut.
I det här fallet då homosexualitet. Man tränar dem för att känna igen de här typen av saker. Och... kulturellt sett, de som vi vet är homosexuella här kanske har vissa drag, inte biologiskt kodade drag, men man för sig på ett visst sätt för att vi har en samhällelig struktur som säger att homosexuella är på ett visst sätt. Vilket ju egentligen inte stämmer, för vi har homosexuella som inte dugg fyller upp de här, men de som man plockar ut i en sån här studie är de som uppfyller det här bilden som man har av en homosexuell man eller kvinna då. Det betyder inte att alla som ser ut så är homosexuella, eller alla som är homosexuella ser ut på det sättet. Det betyder att de som identifierar sig som homosexuella i det här fallet, på det här sättet, faller in i den samhälleliga bilden av hur en homosexuell ska bete sig. Eller se ut. För man anpassar ansiktet, man har lite ansiktsuttryck som man kan lägga sig till med. Man kan ju faktiskt anpassa hur man ser ut.
Ja, ja. Jo, men så är det.
Så det finns ju ett stort problem det här i urvalet utav bilder, urvalet av de personer som utför studien och hur AI tränas att se på de här bilderna. För feedbacken tillbaka till datorn kommer från en människa någonstans.
Ja, precis. Ja, det är komplicerad teknik. Sen går den ju att använda till mycket bra.
Ja, precis. Och det ska man inte glömma heller. Men man måste, vi måste vara liksom... Jag tror att om det som de här forskarna säger att de försöker uppnå är lite just det att vi behöver hålla lite koll på den här teknologin så att den inte springer iväg och blir otäck. Den kan användas till otäcka saker. Och här är ett exempel. Sen vet jag inte om det är rätt sätt att göra det på, men något annat.
Ja, så är det.
Ja.
Ja, vi ska avsluta diskussionsrunden med att titta lite på en studie som är ganska färsk. De har tittat lite nämligen på två amerikanska forskare som har tittat lite på varför...
Förlåt, jag klickade på länken och såg bara den första bilden och den skylten som man håller upp.
Ja, precis. och den... stämmer väl in ganska bra på slutsatsen här, eller?
Vi kanske ska förklara för dem som lyssnar och inte klickar här. Det är en bild på en man som håller upp en handskriven skylt. Det står "We don't want socialism, you arrogant Kenyan."
Ja, precis. Och det är så här att man tittar på varför, eller vilka snarare, är det som egentligen tror på konspirationsteorier. Och där finns det, där man kommer fram till då, de har tittat på ganska många, 1230 amerikaner har deltagit i den här studien då, och
varför inte 1234, där var det så mycket roligt.
Ja, precis. Ja, det är för symmetrins skull. Och de har tittat på hur attityder skiftar med till exempel då, de har tittat då specifikt då på politiskt då i USA, men inte, det tillämpas inte bara där egentligen, utan vad kontentan blir då är att de som tror på konspirationsteorier är helt enkelt förlorarna. De som känner sig i underläge, det är de som riktar misstanke och misstro då såklart mot motståndarsidan. Och det här gäller också då i samhället överlag. Det har alltså inte bara så med politik att göra, utan de som överlag då känner sig alltså att de inte riktigt är med, att de inte är en del av Och de som har kontroll.
Det låter ju logiskt.
Ja. Aha. Det gör ju det, men det hade man tydligen inte tittat så jättemycket på tidigare. Vad det beror på mer att man är villig att acceptera såna här konspirationsteorier. För att det finns ju människor som när man tänker tillbaka, så man tänker lite på situationer som skeptikerrörelsen har stått för, till exempel när frustrerade människor som tror på i princip vad som helst uttrycker frustration över exempelvis vetenskap och folkbildning då. Så är ju praxis att man på något sätt överdriver vetenskap och folkbildningsinfluens. Och säger då att vetenskap och folkbildning kontrollerar allt från DN-redaktionen, hela Wikipedia. Det raddas upp grej på grej på grej. Som
säger
är
du att det inte är så?
Så säger jag att det inte är, ja.
Okay.
Att de är köpta av läkemedelsindustrin och vapenindustrin och att det finns, alltså det är så mycket trams. Men det är så här då.
Nu, förlåt att jag blir så, bara för jag har hört någonting och så fastnar jag på det, men det här som jag tjatade om det senast med kognitiv dissonans, att man behöver förändra hur verkligheten fungerar, för man kan inte ändra på sig själv. Det låter ju precis som att det är det, men nu är vi som det exemplet du är inne på nu, David, jag kan ju inte ha fel. Det måste ju betyda att vetenskap och folkbildning har fel, och de, så hittar man sätt som de kan ha fel på, de kan vara påverkade, de kan, ja.
Jo, men det blir lite det här också då, att ingen lyssnar på mig. Varför gör de inte det? Jag har ju rätt, så det måste ju bero på någonting annat.
Precis.
Och likväl då, för det som studien går ut på, då tittar man mer på till exempel då vilken sida, vilka politiker eller vilka är det egentligen då som kommer fram till såna här konspirationsteorier? Ja, när Obama var president så handlade det väldigt mycket om hans birth certificates och såna här grejer. Och Benghazi, som det har tjatats om i amerikansk media, speciellt då i Fox News. Sandy Hook-massaken till exempel, som vissa på högersidan då hävdar var en sån här false flag operation. Och det, men sådana grejer kommer aldrig upp nu när till exempel Trump är president, så riktas istället misstankarna då mot Obama fortfarande, och sådana här då deep state som man kallar det då, med en sån här skuggorganisation under alla sådana liksom bakom, som egentligen är bakom politikerna i Washington. Och det var ju precis likadant under George Bush till exempel då, att man kom fram till andra grejer då, som hade med massa så här, att han skulle ha 11 september till exempel, att det var ju hans administration som låg bakom det, och alla såna här grejer, va. Och det kommer ju liksom från motståndarsidan av någon sorts frustration, va. Men som sagt, det här gäller ju inte bara där, utan det finns ju gott om, jag menar, de allra flesta förmodligen konspirationsteorier som finns är ju såna här som inte har så mycket med politik att göra. Man kan titta på plattjordare till exempel, det är ju inte en politisk fråga. Men då kan det istället då kanske vara en känsla av, jag menar, utanförskap snarare, att man känner inte att man riktigt, man hänger inte med, man vet inte hur saker och ting fungerar. Man är inte en del av dem som har någonting att säga till om. Och därför så kommer man fram till, då blir det såna här idéer som hänger utanför det allmänt accepterade och det allmänt, det som folk allmänt accepterar som sant. Det blir ännu mer attraktivt, för man är ändå liksom inte en del av det gänget. Va? Man ser sig inte själv som en del av det, de som har kontroll. Och såna här människor, det ser man ju ganska ofta då, personer som vi har ju det i Sverige också, med alternativa nyhetsmedia och såna här sajter och sånt, som sprider konspirationsteorier om vaccin och om chemtrails och allt sånt där. Och det här är ju människor som, alltså, om de skulle försöka ägna sig åt seriös forskning eller, alltså, så va, undersökning eller seriös journalistik, så skulle de inte ha någonting att erbjuda. Och jag kan förstå att vill man vara relevant, man vill erbjuda någonting, Men man kan inte erbjuda någonting av faktiskt värde, så är det väldigt lätt att slå över till någonting som effektivt sett inte har något direkt värde. För att mina teorier om chemtrails, vad har det lett till för framsteg inom mänskligheten? Ja, inte speciellt mycket. Det är inte ens klart vad det fan det är.
Inte än.
Nej, inte exakt. Vi låter det gro.
Det är bara för att vi är så fulla med chemtrails som vi inte kan lista ut det.
Precis. Men det är som jag brukar säga och fråga folk så där också, att okej, men homeopati, det har ju funnits ganska länge nu, sen 1800, sent 1800-tal. Vad har vi lärt oss av människokroppen? Med den här. Det är en medicinsk princip. Och tittar man på andra medicinska principer som är en betydande del av alltså, som är, det är den evidensbaserade medicinen som har lärt oss ganska mycket. Bara de senaste liksom, 5 åren har man lärt sig väldigt, väldigt mycket där. Hur mycket har vi lärt oss av homeopatin? Ja, inte så mycket kanske. Så att homeopatin blir ju i sig då en sån här grej som blir lite av en konspirationsteori. Det blir ju en del av konspirationsteorin att Big Pharma försöker krossa homeopatin. Och vi då, vetenskap och folkbildning då, är köpta av Big Pharma för att krossa homeopatin. Och vi då är inne på Wikipedia och editerar grejer om homeopati för att få det att se sämre ut än vad det är. Och för att radera länkar till riktiga studier som bevisar att homeopati fungerar. Och alltså, allt sånt där hänger ju ihop. Och det ser vi ju gång på gång. Alltså det, tror man på en sån här sak så tenderar man att tro på flera andra. Och det blir väl så. Alltså man känner att det räcker inte med att bara tro på en av de här, utan man köper på något sätt hela den här grumliga bottensatsen va, i den här tunnan va, som inte så attraktivt för dem som hellre dricker det som är högst upp kanske.
Ja. Nej, men det är väl som du säger att det är, man känner att man inte har någonting att bidra med eller att man inte fattar. Och då är det ju det man kan välja mellan då, det är ju att så här, okej, okay, ska jag vara den som inte fattar någonting eller ska jag vara den som fattar mer än alla andra, som fattar allting, som har sett igenom allting, som är liksom, om man har de två alternativen så är det ju ganska. Det är inte så konstigt att man väljer det.
Nej.
Det är ju ett betydligt sexigare alternativ.
Ja, ja. Absolut. Jag förstår den drivkraften, men det förstör ju mer än vad det tillför. För det tillför ju ingenting. Det är inte så att det, som
nej,
sagt,
det är
man lär sig man ingenting. Och
nej, efter heller.
Man är ju inte ute efter att folkbilda. Så är det ju.
Nej.
Man
är ute efter den här känslan av att jag har sett igenom det här, jag är smartare än alla andra. Fan vad alla andra är puckade. Ja. Typ.
Jag tycker sån här forskning är bra eftersom det gör att det blir lättare på något sätt att även om det här känns som en sån sak som kan vara ganska uppenbar så är det ju ändå så att det är väldigt bra att det forskas på det så att det är någonting som kan uppmärksammas i forskningsleden så man kanske också att det är någonting som ändå har jag tycker man har förbisett i väldigt stor utsträckning ganska länge att det har funnits sån här, man har haft liksom några Carl Sagan och några Neil deGrasse Tyson och de här som är väldigt gärna berättar om sin forskning och är väldigt karismatiska och kan väldigt alltså genialiska utbildare, men de allra allra flesta som sysslar med forskning tycker ju att vad ska vi bry oss för? Det spelar ingen roll, det är vi som forskar på det, det är vi som behöver kunna det här. Men det visar sig ju snabbt då att när allmänheten inte förstår klimatforskning till exempel, när allmänheten inte förstår det här med hållbarhet, hållbara energikällor och allt från återvinning och alla sådana här grejer. Alltså allmänheten behöver mer utbildning inom saker som är verkliga, som är vetenskapliga. Och då måste man också förstå vad som gör att man vänder sig bort ifrån det. Och därför så tycker jag att sån här forskning är jättebra, för att det gör också att forskningsvärlden i sig tenderar ju kanske lite att bara respektera just forskning, eftersom den inser värdet av forskning och allt annat är mer åsikter och tyckande och allt sånt där som man inte har så stor användning av. Så att förhoppningsvis kan det här göra kanske att forskningsvärlden blir bättre på att sprida sitt budskap.
Alltså det finns många aktioner eller många drivkrafter för att göra forskning mer tillgängligt för allmänheten och även för att göra forskare mer medvetna om vikten av att nå ut till allmänheten. Forskarfredag är en sån där fantastisk aktivitet som sker. Det finns ju massor med saker.
Ja, och det har börjat komma mer och mer. Jag tror att även forskningsvärlden inser mycket, mycket bättre nu.
Absolut.
Än för kanske 15 år sedan. Värdet i att prata med allmänheten om sådana här saker.
Jag vet inte hur det såg ut för 15 år sedan, men jag säger att det finns en stor medvetenhet idag om värdet av det.
Ja, precis. Och det är bra. Och det kan bli bättre. Och det behövs mer sånt. Ja, intressant. Vi slänger oss kanske in på en liten insändare.
Ja, precis. Jag bara nämna bok först.
Ja, börja med
det. Det är inte en ny bok på något sätt, men jag har väntat med att läsa den, som man gör ganska ofta när någonting hyllas sådär jättemycket, så kan man bli lite så tveksam till, alltså man, det är klart jag ska läsa den här boken, men kanske inte just nu, jag väntar på rätt tillfälle. Jag fick äntligen läst Ready Player One av Ernst Cline, och jävlar vilken bra bok.
Jaha.
Ja. Är man född 70-talet, 60-70-talen möjligen, och har upplevt 80-90-talet som ungdom och spelat spel på Commodore 64, på Amiga, spelat rollspel, lyssnat på den här typen av musik, sett på de här tv-serierna och de här filmerna. Det boken är skriven för.
Ja.
För oss. Liksom. Det är sådana mycket referenser. Jag läste, orsaken till att jag inte väntar längre nu är att det kommer en film baserat på den här boken.
Nästa år, ja. Det är Steven Spielberg, va?
Precis. Jag visste inte att det var nästa år. Jag hade kunnat vänta lite till. Ja. Men jag är jätteglad att jag läste den. Men jag läste klart den idag och känner mig... min separationsångest kickar in nu när jag inte får vara i den här världen. Som är. Nu väntar jag på filmen. Jag sitter och spelar trailern på repeat 24 timmar om dygnet. Inte riktigt.
Det ser lovande ut.
Det ser faktiskt lovande ut. Vad jag funderar över är, just eftersom det är så mycket referenser till filmer, tv-serier, spel och annat, hur den, alltså astronomiska summor som måste spenderas bara i licensrättigheter om man ska klämma in allt det som är i boken i filmen.
Ja, exakt. Ja, så kan det vara.
Helt klart ett tips att läsa om man inte gjort det än. Det är grymt bra.
Ja, bra.
Men sen till insändaren. Var det någon annan som såg ett ljusfenomen i söndagskväll? Jag bor på Karlstorp i Trollhättan. Jag försökte ta kort och filma, men det fungerade inte eftersom det var för mörkt. Det var mellan klockan 21 och 21.35. Ljusfenomenet såg ut som ett glödande klot och det försvann snabbt mellan villorna mitt emellan min balkong. Kan hon förklara vad det var?
Mellan villorna?
Mellan villorna mitt emot min balkong.
Okej.
Jag kan inte förklara vad.
Nej, inte jag heller. Jag har inget bra svar.
Ingen aning.
Nej.
Någon typ av glödande klot.
Och jag tror det betyder att det var ett UFO.
Det måste ju vara så.
Jag kan få slänga in en snabb grej. Jag såg att Amanda Duregård har postat på Facebook. En skärmdump från Healing i fokus.
Jaha.
Jag måste bara läsa upp det. Efter önskemål så har vi lite nya regler här på Healing i fokus. Du ska, för att få ta emot healing och för att ge healing, vara medlem på vår sajt samt ha en liten presentation av dig själv på din sida där även framgår hur gammal man är. När man sänder healing så ska man komma överens med mottagaren om vilken tid det passar. Det kan bli tokigt annars om mottagaren till exempel är ute och kör bil och blir påverkad av energin.
Ja, det vore ju tokigt faktiskt.
Undrar hur många bilolyckor som beror på det.
Nej, han fick healing när han satt bakom ratten.
Kan man undra om man kan använda det som en bortförklaring om man har kört så här rattfull eller någonting.
Precis.
Det känns ju som en sån grej. Som...
Nej.
Nej. Nej, men jag undrar det ibland. Så...
Nej.
Nej.
Don't heal and drive.
Nej, kloka ord.
Ja, verkligen. Vi låter det avsluta veckans program och säger hej då från David.
Hej då från Frida.
Och hej då från Henrik.
Hej
då.
lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot QuackYou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.